och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får ni träffa musikern, låtskrivaren, författaren Kajsa Grytt. Hon var en av medlemmarna i det legendariska bandet Tant Strul på 80-talet. Sedan dess har hon spelat i många andra musikkonstellationer och som soloartist, men även skrivit böcker, teater och mycket annat. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
Då är jag hemma hos Kajsa Grytt på Södermalm. Hej Kajsa!
Hej Frippe!
Hur är livet idag?
Nej, men det är väldigt bra måste jag säga faktiskt. Konstigt nog. För att jag är ju lite enstöring. Så att mig är inte så problem. Det är mycket problem för att vara för mig själv som man måste vara i corona. Men jag har ju kompisar som kommer hälsa på ändå. Precis innan du var här så satt var en kompis hos mig. Och så. Och jag får hålla på och skriva. Och jobba med mina grejer. Och har råd med det just nu. Så att, och då njuter jag.
Vad jobbar du med nu?
När jag håller på. Jag har varit på med en roman hela hösten. Som, den är inte klar, men jag har lämnat lite till förlaget för läsning. Och sen så håller jag på med ett filmmanus som jag ska skriva klart. Och så håller jag på med en, har jobbat på en serie tillsammans med ett gäng och vi ska, som vi ska försöka sälja in till kanaler. Ja. Och så. Ja,
mycket, men din roman, vad heter din roman?
Som den, det säger jag inte. Den är ju under arbete. Jag har en slags titel i huvudet, men jag väntar med.
Vad handlar romanen om?
Det väntar vi också med. Kärlek och behov skulle jag kunna säga. Okej.
Har du skrivit många böcker?
Jag har skrivit sammanlagt, alltså tre romaner, en självbiografi, en diktbok och en barnbok.
Och vad sa du med? Du har jobbat med en serie som du försökte sälja in till TV då, eller?
Ja, vi har lite, vi ska se vart vi ska gå. Vi ska nog gå till streamingtjänster.
Mm. Allting ligger ju där nu för tiden.
Mm.
Eller mycket pengar.
Ja, men den här grejen skulle nog passa där, tror jag.
Vad sa du med att du gjorde mitten? Du är en roman.
Roman, och så håller jag på med ett filmmanus.
Ja, vad är det för typ av film då? Den kanske har en titel.
Ja, den heter Flickor med kniv.
Mm-hmm. Var du en flicka med kniv?
Nej, den handlar inte om mig. Den handlar om det är en psykologmamma och hennes dotter och en annan flicka. Det handlar om psykologen och det är väl liksom som ett lite som ett crime. Men hon är ju mamma, men hon försöker ta reda på vad som verkligen har hänt när de här två tjejerna gör ett våldsbrott. Och det ser ut på ett sätt, men genom vad är det som har hänt egentligen? Och då så liksom kom man in i tjejernas liv och vad de gör och. Men det är liksom, man tänker, de är 15 år och det är någonting med det här med vuxna, så det är inte en ungdoms, det är liksom inte ur barnens perspektiv utan det är mammans perspektiv. Jag har jobbat med ung med tjejer med psykisk ohälsa och jag tycker att det är så, det finns någonting som är med det här med de här tonårstjejernas egna värld och hur vi vuxna liksom inte kommer in i den och det vi ser utifrån och hur vi vill skydda dem, men hur svårt det är att få komma in liksom med skyddet, liksom med gränserna och sådär. Så att ja, det var spännande.
Men du,
det är en thriller kan man
en
också
thriller, okay.
En thriller eller liksom. Det är ju inte crime, utan det är mycket, man är ju inte en polis. Mm. Men det finns ett brott. Men det är en närstående person som försöker
Men har du alltid hållit på och skrivit mycket?
Ja, fast jag har ju skrivit mina musiktexter genom hela livet.
Var det de första texterna som du började skriva?
Nej, då hade jag ju hållit på. Alltså jag började nog tidigare, du vet, skriva typ sagor och jag gillade nog att hålla på med typ berättelser på svenska, du vet, skriva uppsats och sånt där. Men jag tänkte nog inte på mig själv som författare, utan då var det ju att jag skulle sjunga mina texter. Det var liksom, eller det var det första, så att jag började se dem som ett redskap så där. Men sen började jag skriva teater, höll jag ju på att skriva på 90-talet. Precis i skiftet 80-90-tal så skrev jag några pjäser. Men jag har nog drömt om att liksom skriva böcker i livet, men jag trodde att det skulle vara så här, du vet, att jag skulle börja skriva, och så var jag så himla rädd för att jag skulle känna mig tillkortakommen, du vet, och fastna, och det kommer inte gå. Och så har man börjat skriva tre meningar och tänkte, fan, det är bara dåligt. Men sen så hittade jag ett sätt att bara skriva på. Och sen så gick jag in, plötsligt fick jag lust att nu ska jag försöka, jag ska göra liksom en struktur först, det kan man göra så att man har hela historien. Och sen så, det var självbiografin. Och så gav jag mig in i det, och så upptäckte jag hur otroligt härligt det var. Att jag inte alls var särskilt självkritisk, utan att jag flödade på liksom. Och att det var väldigt, och att jag blev mer så här, men det är kul att pilla efteråt, det är kul att gå tillbaka och ändra och skriva om och göra. Att det inte var så plågsamt som jag trodde, utan att det är så himla kul. Har du skrivit?
Jo, jag har skrivit några böcker och en hel del sånger också.
Gillar du?
Jo, det gör jag. Men just nu skriver jag inte så mycket. Men det kommer väl i perioder.
Mm.
Men du sa att du ville skriva uppsatser i skolan och sånt där.
Ja, jag var inte, alltså jag kan inte säga att jag höll på med det hela tiden. Så där, men jag har ju liksom alltid haft en fantasi. Det är väl med, så här, jag kan bygga upp bygga, och då, så lekte jag mycket när jag var liten också. Du vet, man byggde världar och lekte med figurer och hittade på liksom. Så att jag har en bra, men jag tycker faktiskt, måste jag säga, genom livet, alltså min fantasi blir ju bättre och bättre. Det är som att man lär sig tillåta sig. Det är som att jag har lärt mig liksom att släppa på den och våga bara åka med den.
Mm. Lita på att det blir bra.
Nej men så här va. Man vet du, man kan ju gå tillbaka och ändra. Det är det som är så häftigt med skrivandet, att du vet, du kan skriva skitdåligt som helst, men någonting finns det alltid, och så kan du ändra. Så har du hur mycket tid på dig som helst. Mm. Utan det viktiga är liksom bara flöda på. Det kan man ju säga till lyssnarna också, att ja, liksom just vad det gäller kreativitet, så att man behöver inte vara så rädd för att göra dåligt, för man kan, det är bara att jobba på det. Mm. Liksom, tills man känner sig nöjd.
Öppna kranen.
Mm.
Men du, hurdan var du som barn annars?
Hurdan var jag? Vad tror du?
Jag tror att du var ganska snäll och på barn och barn. Nej, jag kan inte göra någon analys.
Nej, men jag var nog ganska snäll. Men jag kunde bli väldigt arg. Mm. Väldigt förtvivlat arg.
På vilket sätt?
Men liksom, nej, inte blev lyssnat på eller så här, släng, så här. Men då fick jag nog väldigt mycket skam efteråt. Men jag kunde bli arg. Men inte, nu, jag ska inte säga, jag har ju ingen diagnos. Men jag kan ju tänka mig att jag har lite ADHD. Jag märker det när jag blir liksom stressad, saker kör ihop sig, jag får inte ihop det. Och den känslan kan jag känna igen från när jag var liten, du vet, att när det blev dåligt någonting, att jag tappade någonting, eller när ingen hörde vad jag menade, eller men det var liksom inte någonting som var ett jätteproblem, men jag kände mig som någon som kunde bli väldigt arg. Och som fick skämmas lite över att folk trippade omkring. Alltså att man blev för arg. Att man kunde liksom sätta sprätt på familjen. Och att familjen tyckte det var jobbigt. Och att ett litet barn får förstöra skammen av att ha ställt till det.
Ja, men var växte du upp någonstans då?
Först bodde vi i Farsta tills jag var 3. Sen bodde vi i Barnängen.
När det är Sofia, Östra Södermalm.
Exakt, alltså vi är fotbollsplan. Mellan Sofia skolan, eller på andra sidan fotbollsplan från Sofia skolan. Där växte jag upp.
Mm.
Ett arbetarklassområde då.
Mm.
Det var ju fortfarande lite fattigsöder kvar. På den tiden. Det var ju 61. Eller nej, jag flyttade dit 64.
Mm. Och dina föräldrar, har de jobbat med kultur också? Alltså?
Mm, min mamma är bildkonstnär. Hon har gjort den där. Nu pekar jag på en stor vävd bild på min sons nacke. Den är väldigt vacker. Med bakom dig.
Jaha.
Och sen så har min pappa är arkitekt.
Mm. Och du växte upp där i Sofia. Gick du på Sofia skola då också?
Mm.
Hur var din skoltid då? På Sofia skola.
Nej, men jag var busung. Alltså jag tillhörde ju... Vad ska jag säga? Eller först var det väl leka med tjejkompisarna upp till högstadiet. Men vid högstadiet så började jag hänga med busgänget. Röka brassgänget och dricka mellanölgänget.
Mm.
Och då... Men jag lyckades liksom gå ur skolan då ändå trots... För det blev lite skolk och lite... Sådär. Men jag lyckades gå ur med liksom 3,5 i betyg så att jag kunde söka mig vidare. Då började på någon social linje som jag hoppade av efter 3 månader.
Mm. Men när började du spela musik då?
Mm.
Och varför?
Ja, precis. Vad kul. Nej, men grejen var att jag hade ju spelat... När jag var 8 år så gick jag och lärde mig spela spansk gitarr hos en gitarrbyggare, Georg. I Gamla stan. Eller gitarrlagare. Jag vet inte om han... Jag tror, eller han byggde något instrument. Och där så fick vi sitta, jag och min brorsa, med såna här små spanska gitarrer i knät och spela efter noter. Så att jag kunde ju liksom lite. Men det var liksom... Och sen så gillade jag musik. Och lyssnade jättemycket på musik hela min uppväxt. Men innan punken kom... Då var det ju liksom inte så att man, om man inte hade gått musikklass så fantiserade man inte om som tjej om att spela i rockband. Mm. Alltså det på något sätt, det fanns inte på kartan. Men sen när liksom Bruce Springsteen och punkband och så började folk runt omkring, eller vet, man såg unga människor som spelade, då började jag genast fantisera om, och så började snacka med mina kompisar. Och då hängde jag, då var jag, hur gammal var jag? 18.
Alltså du var född 61. 18 plus 61, 79.
Nej, men jag kanske var 17 förresten. Jag tror att det var lite tidigare som jag började fantisera om det. Då var jag säkert 16-17 faktiskt. Och 17 var jag nog när jag började spela med... jag hängde på konstigt 17 år och hängde på Röda rummet nere på stan. Och där träffade jag tjejerna som spelar i... Jag hade flyttat hemifrån när jag var 17 också. Just det. Jag flyttade hemifrån till en hippie-tjej som var lite äldre. Och hon kände de här tjejerna i Pink Champagne.
Och vad var Pink Champagne då?
De hette då Kasern 9.
Mm.
Ett band som sen fanns på samma gång som Tant Strul som jag spelade med. Men vi, de här tjejerna, det var Karin Jansson, Gunilla Velin och Ann som sjöng. Vad fan heter hon efternamn? Ann. Ja. Nu har jag fått hjärnsläpp. Det är ju en jättenära kompis. Men vi
tur att det var nära kompis.
Ja, vi var nära kompis. Och eller vi är det nu, då var vi liksom så där nära. Men vi satt där runt ett bord och drack vin och bestämde vi att vi ska börja spela. För jag kunde spela lite gitarr och någon kunde spela det. Så hittade vi en replokal och som låg ute i skogen någonstans i Tjotahejti. Och då hette den, där vi repade hette Kasern 9. Kasern 9 stod det på, så att vi döpte vårt namn band till Kasern 9. Men sen så, jag av någon anledning så, jag var väl inte jättebra, man spelar ju barré, liksom på att flytta barré liksom. Och då bytte de ut mig mot en kille.
Det var inte så snällt.
Nej, som heter Gustav.
Alltså pink champagne.
Nej, då hette vi Kasernia.
Kasernia, okej.
Okay, och bytte ut mig och tog med en kille som heter Gustav. Och jag hade ingen band då längre. Men då hade jag ju fått smak. Mm. Så precis när jag hade fått kicken ur det där bandet. För de var ju gamla kompisar och jag var liksom, kände dem nyss. Jag vet inte om de kanske tyckte jag var löjlig, dum eller något, jag vet inte. Men jag tror att det var mest för att de ville ha en musiker som kunde spela. Liksom. Kan man ju på ett sätt fatta, det är lugnt. Men han kunde ju spela, det var ju det. Jag kunde inte spela. Men sen så träffade jag min gamla ungdomsgårdsledare som heter Kersti Stige ute på Mariahissen. Och hon frågade mig om jag spelade gitarr. För hon hade ett band som hette Tant Strul. Och där i det bandet var det hon, Titti, en tjej på trummor, liten då som spelade bas. Och en kille som heter Micke spelade gitarr. Men de ville ha en gitarrist till. Hon sjöng, Kersti sjöng. Och då sa jag, ja men absolut, jag kände inte dem. Hon var min ungdomsgårdsledare. Hon var typ 5 år äldre än mig. Den ledare som hade varit när jag gick på ungdomsgården på Sofia. Så då gick jag till den replokalen med min gitarr. Och började repa med dem. Då spelade jag gitarr med dem. Och sen till slut så blev ju det Tant Strul där jag började sjunga. Kanske slutade till slut sjunga och så. Vi började skriva låtar ihop, jag och Kersti. Vi blev jättenära vänner också.
Men var kommer namnet Tant Strul ifrån då?
Men det var liksom sen då. De hade då en trummis som precis hade slutat med till Stina. Som började spela med det här som sen, det här gamla Kasernia som blev Pink Champagne. Och den Stina, hon hade hittat på och kommit med idén att det skulle heta Tant Strul. Det hette redan Tant Strul när jag började.
Mm. Och det fanns ingen...
Vet du vad jag tror? Då fanns ju Dag och Vag. Ja. Och Kersti var ihop med Silversurfan.
Okej. Okay.
Så Dag, Vag, Tant Strul, Ebba Grön, det var liksom... Det låg i munnen, tyckte de. Mm. Jag tycker inte att det är jättebra namn, men...
Men kan du beskriva den musiken som Tant Strul spelade, om man inte har hört er?
Mm. Ja, men från början var det ju liksom, vi gjorde ju låtar, ganska enkla, liksom lite punka låtar. Men ju mer första skivan som vi gjorde, alltså första singlarna, var ganska drömska. Alltså vi spelade ganska pop, ganska drömsk musik. Alltså ganska melodiöst. Och grejen var att jag hade faktiskt, alltså min största inspirationskälla när jag började skriva låtar och höll på med det. Och stämning och så här. Det var ett band som heter Pauline Murray and the Invisible Girls. Okay. Vet du vad det är?
Nej.
Det är alltså... För sig, de kanske kom lite senare, men jag blev så här, de låter precis som vi. Det är liksom, men det är, vad heter han? Han som producerade Joy Division och vad heter de? Skitsamma, vad fan heter han? Gud, vad heter han? Martin Hannett. Pauline Murray Martin Hannett som producerade Joy Division hade ett band som hette Pauline Murray and the Invisible Girls. Och det var väldigt... Jag ska inte säga poppigt, för det är förstnad, för det finns liksom en slags mollton, men väldigt lätt drömskt också. Och jag skulle säga att vi ganska tid, alltså vi spelade mer postpunk än punk. Alltså mer likt typ Teardrops Explodes och Echo and the Bunnymen eller Magazine eller Joy Division till och med. Alltså, och Susie and the Banshees. Alltså mer en rak enkelpunk. Men väldigt, en del sa New Wave, kallade det liksom att det skulle vara mer New Wave, men New Wave var ju som Elvis Costello och Graham Parker och sånt, och det var mer amerikanskt liksom killigt. Postpunk, Echo and the Bunnymen skulle jag, eller Psychedelic Furs skulle jag säga som referenser nu, ja, till hur Tant Strul lät.
Och när hade ni er första konsert då?
Ja, då lät vi inte riktigt så. Då var det mycket hackar och dant. Men första, jo, det var på faktiskt ute på Oasen. Mm. Eller på Rågsvids ungdomsgård förresten var det.
Vad är skillnad på Oasen och Rågsvids ungdomsgård då, för oss som inte...
Ja, nej, men Oasen var ju en kultur... Det var ju... Oasen var en musikförening som de startade där ute. Och som använde sig först av en del av ungdomsgården för att ha spelningar. Men också ett rum innanför ungdomsgården. Och sen så fick ju Sen när de blev, inte fick vara i den lokalen så ockuperade de den. Och det ligger liksom ett rum innanför ungdomsgården. Så att vi spelade på ungdomsgården. Men det var Oasens musikförening som arrangerade. Nej men vet du vad det var? Jävligt kul. Då spelade ju inte Nike med oss. Och jag spelade bara gitarr och kanske Nike Markelius som spelade sen. Men vår första spelning var en stödspelning för att Nikes trummor hade blivit snodda. Så hon var en stödspelning för att spela ihop pengar till hennes nya trummor.
Då spelade hon med?
Då spelade hon med Usch.
Usch, okej. Okay. Det verkar, just den där Oasen, det måste ha varit en speciell tid. Väldigt många, det var ju liksom svensk punkhistoria. Alla känner till Oasen som har lyssnat på svensk punk.
Så, ja, verkligen. Du vet, Ebba, Grisin Skriker, T.T. Reuter såg jag på Rågsvids ungdomsgård. Mm. Som var ett klassiskt band också. Från, som kom ner från Lund upp till Stockholm för att spela.
Mm.
Ja, nej, men Oasen, nej, men det var ju, vi hängde där. Det var också, det blev ju mina kompisar. Jag blev jättenära vän med. Jag menar, men liksom vi, Micke som spelade trummor sen med oss. Han var ju, bodde där i Rågsved och var med och drev liksom, eller var med och engagerade i Oasen. Så att vi hängde ju jättemycket där. Och jag blev kompis med Lena Ringström och Ulrika Malmgren som spelade i Mögel och Ebba Grön och Tåström och Gurra var jag, Gurra kände jag faktiskt. Just det, Gurra som spelade trummor i Ebba kände jag långt innan jag började spela. Genom min styrsyrra, faktiskt.
Ja, det måste ju varit
träffade en... jag i Amsterdam.
Ja, okej. Okay. Ja, men det måste, det låter ju som att det var en väldigt härlig tid.
Det var härligt. Det var härligt för tonåringar från att ha suttit. Jag hade ju suttit med mina flumkompisar, gömt mig i någon park. De lyssnade på hårdrock och rökte brass och var blyga och rädda för världen. Liksom. Introverta. Och sen så liksom avslutade jag det. Flyttade till min, den här äldre hippietjejen. Sen åkte jag själv ut till Rågsved och lärde känna. Så att jag fick, skapade mig min egen nya värld, min nya vänner som... vet, som gjorde saker ut, både var både politiskt, anarkistiskt i alla fall, men liksom jävligt extrovert. Det var ett härligt som tonåring att få, då var jag ju för sig sen tonåring, men var en underbar fan början på livet, måste jag säga.
Hur har det påverkat dig, den du är idag då, tror du?
Ja, men alltså, det är ju mina, fortfarande mina närmaste vänner, de som vi mötte där i den världen, liksom. Både tantstrutjejerna, Lena Ringström, som fortfarande är min bäst. Det var hon som var här och fikade nyss.
Okej, okay. Innan jag dundrade in.
Ja, precis. Nej, men, så det,
Gurra också.
Gurra, precis. Jag menar, det är ju, det har format mig enormt mycket. Ja, men det var också, jag tänker så här, man tänker ju ibland då, om det är slump, du vet, man frågar sig, tänk slumpen, vad hade hänt om inte jag hade träffat dem? Men jag tänker också att jag sökte upp det så mycket själv. Det var ju liksom inte så att jag växte upp där och där blev var mina... Utan jag sökte det, jag bodde liksom... Från att ha gjort mig, liksom avslutat med de här flum... som kompisarna som drogade och höll på och hängde med lite äldre. Så från det så sökte jag mig ut till Rågsved själv. Så att jag, det har fascinerat mig... när jag kom på det, att här, fan, det var verkligen någonting som... Det var inte en slump, utan jag var så jävla målmedveten. Fast jag kände mig inte målmedveten, förstår du? Jag hade inte bestämt, jag ska göra det här. Utan det var som en liksom, du vet, magnet.
Mm. Ja.
Väldigt fint.
Vad skulle du, om Oasen inte hade funnits, då, har du någon känsla av vad du skulle gjort annars? Har du hittat på någonting annat?
Ja, men, eller hur? Då, alltså, jag tänker, det var ändå en tid och det... Det var en tid som, det var hela världen, alltså hela punkgrejen och hela det där sättet, det kom ju över hela världen. Så att det är liksom, världen var i den snurren. Och det hade kunnat vara så att istället blev det teater. Eller du vet, var något annat sätt som man, från 70-talets, vad det nu var, någon slags perfektionism, musiken lät väldigt perfekt, så kom hela det här. Och från det socialdemokratiskt liksom tillrättalagda också. Så, där. Så det här var ju en slags protest mot någon slags gråhet. Att vi ville bli lyssnade på och vi ville låta mycket. Och vi ville... Så att det känns som att det var liksom, det var någonting som hände över hela världen. Så att om inte det hade hänt, hur hade världen sett ut? Alltså, eller hur? Det som... Jag vet inte. Nej, det är härligt. Alltså, jag kan verkligen känna... Gud, vad härligt att jag följde med den där virveln. Om jag, när jag lockades av det, att det där hände där ute i Rågsved, att man, att jag var en sån som, ja, men jag vill också, jag vill åka dit. Så att man fick vara med i virvel, i den liksom snurren, och inte bara vara någon som betraktade utifrån och inte vågade, utan att jag vågade. Det är jag glad för faktiskt.
Det låter härligt.
Mm.
Men Tantstrul, hur länge håller ni på med Tantstrul? Hur utvecklades det bandet?
Ja, nej, men Kersti slutade ju innan vi gjorde vår första, vi gjorde två singlar först som hon var med och sjöng på. Mm. Och sen gjorde vi en singel till, eller om vi gjorde en LP-skiva, och då hade hon slutat. För att hon, nej, men hon tyckte inte det blev något, vi bara bodde ju, vi blev aldrig, hon tyckte inte att det blev någon stjärna, stjärnstatus på hela. Hon tyckte inte det var kul.
Hon ville mer.
Hon ville liksom mer, tyckte hon. Så att, då slutade hon, men vi gjorde den här skivan. Och då började det liksom, vi fick ju spelningar runt om i landet och spelade i folkparker och spelade på musikföreningar först. Först var det musikföreningar som man spelade runt om i hela. Det fanns ju upparbetat hela landet musikföreningar där punkarna hängde och liksom, som hade upparbetats av musikrörelsen, av proggen.
Okej, okay. Som social, okej. Okay.
Mm. Men sen hade tagits över av punkarna.
Okej.
Okay. Men vet du vad som hände?
Nej.
Det här skrev jag om nyss, och det hände väl runt 82, 83, 82 kanske. Man ställde kravet att alla de här ställena skulle vara drogfria, alkohol- och drogfria. Alltså att man skulle kolla folk, vad blåste ungarna när de kom in med så här tuta. Vilket ju gjorde att hela den där grejen... Nej, det är klart att ungarna drack öl.
Mm.
Det var inte det att de knarkade, utan det var liksom att de fick inte ha druckit öl. Så att hela den här musikrörelsen, musik där, men det var lite ställen, men den stora grejen med alla de här ställena som fanns. Ja, men det gick ner. Det var ett sätt också att stänga ute de som verkligen behövde de där ställena. Så då började det bli mer kommersiella ställen, liksom rockklubbar och sånt där, och som man åkte runt på. Och då kom jag också mer en mer vad ska jag säga? Men vi blev ju aldrig så här, spelades aldrig på radio på den tiden och så där, utan vi hade någon hit eller någon liksom Dunka varmt spelade de lite grann liksom, men
ja, det är en fantastisk låt också.
Ja, precis. Vi spelade. Och sen så gjorde vi Amazon efter det, för Tantstrul.
Första skivan hette
Tantstrul.
Tantstrul.
Andra skivan kom sen, den hette Amazon.
80.
Så jag skulle säga 83, ja, 83.
Okej.
Okay. Kanske. Det finns ju också på Wikipedia. Jag har ju inte så jävla koll på det. Alltså, men sen så vår sista skiva kom 85. Eller kanske slutet av 84. Och den hette Jag önskar dig. Och då var det så här, förstår du, därför att liksom, då hade man ju blivit etablissemang. Jag kommer ihåg att efter den där skivan så gjorde vi en turné. Då köpte skolorna in Tantstrul uppe någonstans i Dalarna. Så vi gjorde en turné där vi åkte runt och spelade på skolor på månaderna. Och jag tror att det var den känslan av att liksom harva runt och att vara ägd av någon slags institution så här. Det var inte kul alltså. Jag tror att jag tappade sugen i den vevan. Men sen så vi bestämde oss för att vi skulle lägga ner. Men så fick vi en spelning på. Så vi gjorde vår sista spelning i Stockholm på Ritz. På våren 85. Sen precis i den vevan så fick vi en spelning på Roskilde.
Oj.
På näst största scenen i Roskilde.
Okay.
Så då repade vi oss och bestämde vi gör den. Det får vara sista spelningen. Det var väldigt kul. Det var fantastiskt. 25 000 i publiken. Oj. Hade vi då.
Det måste kännas, för ni blev ju som en förebild för många tjejer både den tiden och även senare, folk som har barn, ungdomar som har vuxit upp.
Ja, men jag tror mycket, ja, möjligt på den tiden, men på den tiden då, det är faktiskt så här att det var verkligen inte bara vi, det fanns jättemånga tjejband. Det var till och med så att när vi hade Micke på trummor innan Nike började spela, då så var det en stor konsert på, det fanns en ställe som hette Rockpalais, Ballpalais, en stor där Casino Cosmopol ligger. Mm. Där låg det ett ställe som heter Ballpalais, en stor dansrestaurang. Okay. Fantastiskt, alltså som såg ut som, vet, i sån här, en sung, nersuttna röda vinröda soffor i ett stort rum, och så var det en rund bar, och så var det, vet, en så här en scen, ett dansgolv och sen balustrad runt. Skitfint, alltså jävla bra ställe var det. Och där det hyrde fem tjejband, och så skulle göra en tjejbandsfestival eller konsert liksom, med bara tjejband. Men då var det till och med så att bara för att vi hade en kille med så fick inte vi vara med. Och man kunde ändå, fick ändå ihop sex band. Det var så här, Living Sacrifice, Mögel, Fega Påhopp, Pink Champagne och så Allergi kanske. Det var något till. Jävligt coolt. Mm. Fatta. Mm. Då var det, och det var Stockholmsband. Så ja. Det fanns, och det fylldes hela stället. Det var liksom hur många, jag menar, det måste varit kunna tagit 1000 pers alltså, eller någonting sånt, 500 eller 500 000 pers som kom. Så att man ska inte tro att vi var enda tjejbandet. Det fanns jävligt många.
Men ni var ett av banden som många tjejer lyssnade på och...
Ja, vi blev ju sen blev ju vi de som, tror jag ska inte säga störst, men som jag tror ändå liksom spreds mest. Pink Champagne var stora också ett tag.
Men man säger efteråt, man säger, det har ju funnits såna tantstrul och jag har aldrig liksom dött.
Nej, det är coolt.
Det är ju jättecoolt.
Det är så coolt. Ja, det är så coolt. Och jättemycket unga, fortfarande så är det ju unga som jag, som skickar till mig så här, som börjar lyssna på tantstrul nu. Mm. Nej, det är fint. Och det är något med de där texterna, alltså de är väldigt... De pratar ju liksom om tonårstiden, sexualitet och längtan och kärlek och relationer, fast utifrån en väldigt så här, ung, sårbar, lite må dåligt, fast kämpa på något sätt.
Och känslorna är väl ungefär densamma för alla tidens ungdomar.
Verkligen. Ja, det är ju fint. Det är fint det där med tantstrul faktiskt.
Men vad hände efter tantstrul då för dig?
Jo, då började jag och Malena. Vi hade ju haft det här...
Malena Jönsson.
Vi hade ju stått i det här med medhörning och trummor och försöka höras och låta och ropa och ropa och ropa och ropa. Och var sugen på det här med texter och låtar och närheten. Liksom. Så att hon och jag började göra en duo med bara pianosång. Där vi började repa in, vi översatte Tom Waits, Bob Dylan, Nico. Vi var väldigt inne på retromusik, liksom. Billie Holiday. Inte så, vi tänkte inte jazz, vi tänkte mer liksom chanson och texter och så här. Så vi repade, stod hemma och övade på detta, Malena och jag. I ett halvår typ. Och sen så sa vi till MNV att vi ville spela in det, fråga. Och vi åkte dit och skulle göra en demo. MNV sa, nej, vadå, försöker ni spela jazz eller? De var helt ointresserade. Ja. Men då kom Emi, Kjell Andersson, hade hört oss på något sätt. Han var ju musikintresserad, men han hade väl gillat tantstrul också. Mm. Och var intresserad av att vi skulle göra en skiva av det här. Så att vi hade ju spelat ganska mycket live också. Vi spelade liksom på kaféer, på småställen, på Söderhallen som var ett ställe. Det var jättemysigt att kunna stå så här med en enkel sånganläggning och pianot och sången. Liksom. Mm. Malena hade ett helpenstill på jul. Vet du vad ett helpenstill är? Det är ett piano med strängar, med stående med strängar, men som är litet. Oj. Som är i så här Tandberg-case, du vet, case. Mm. Det är liksom case, alltså hela chassit till är typ Tandberg.
Cool.
Så är det ett, och men det här är faktiskt jävligt kul. Vi skulle spela innan den här skivan kom. Vi hade spelat in den på EM och visste att den skulle komma. Då fick vi tre spelningar på Birger Bar som låg mitt emot Rish.
På Birgersgatan eller?
Ja, just det. Mm. Du vet, det var ju vi hade ju inte spelat nere på stan för rikingarna. Vi hade spelat på Söder runt på våra ställen. Men vi fick den här spelningen, vi skulle tjäna 10 000 för tre spelningar. Det var ganska mycket då.
Ja.
Vi har inga pengar, vi har inga pengar liksom. Och jag fattar inte hur vi tänkte att vi inte kunde låna pengar. Vi rullade det här pianot från, det var en kille som hade lånat det av Malena, så det var uppe på Götgatsbacken liksom. Ja. Vi rullade ner över hela Södermalm, hela Skeppsbron. Det var så här hårda hjul, så här brrng, knök, rullade det hela vägen genom Kungsträdgården, två personer, och alltså vilken bild. Jag förstår inte, det var bara hyra en bil.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Vi ville det där, det måste jag ha velat det på något sätt. Vi rullar det där jävla pianot, kommer ner till Birger Bar, och så får vi en liten stämmare, för att det måste ju stämmas efter att det rullats genom hela stan. Och det var, visste vi att vi var tvungna att göra i alla fall, för den hade varit utlånad. Så ner där på Birger Bar, det var ju, då fanns det ju någonting som heter Juppies.
Ja,
80-talet. Juppies. Mm. Vi gör soundcheck, det är okej. Okay, liksom, och så kommer folk, då sitter det kanske två bord framför oss, och sitter det några som har hört oss, som kommit för oss. Men borta i baren är alltså står de här juppisarna. Mm. Och vi börjar gå. Och de bara buar liksom.
Nej.
Jo, de bara, hela juppihögen, de bara buar.
Buar?
Ja. Ja, men de tyckte det var skit. De kunde inte höra kvalitet. Jag sjunger ju inte Billie Holiday. Alltså, jag sjunger väl inte som en... Mm. De hade väl väntat sig en annan. Liksom. Mm. De var inte inne i vår... Eller tyckte det var... De gillade inte den musiken. Vad gör de? Liksom? De buade. Och vi liksom, fuck you, vi spelade från det. Men sen så kommer ägaren efteråt och säger så här, tyvärr, jag måste... Vi kör inte de andra två kvällarna. Men vi fick ju vara 10 000.
Och jag fick rulla hem pianot också.
Nej, då hade vi pengar. Då hade vi fått 10 000. Så då kunde vi köra hem det. Mm. Nej, men vi, alltså den, det var verkligen så här. Det var inte så mycket skäms på sig, utan det var ju lite verkligen fuck you faktiskt som vi kände. Men det var väldigt... Så då hade vi 10 000 och kunde vi åka bil hem med vårt piano. Men sen kom ju skivan. Det var också en sån där. För den fick ju så jävla bra kritik. Om man nu tänker då, så sålde ju den mer än Tant Strul och blev större. Vad det gäller liksom turnéerna vi kunde, alltså faktiskt. Mm. Nu efteråt så är ju Tant Strul någonting som man kommer ihåg. Men den där skivan, Historier från en väg, det är ju... Ja, men den är fortfarande många som pratar om den, som tycker jättemycket om den.
Och när kom den då?
Den kom ju då 80... Början av 87 tror jag.
Okay.
Eller om det är slutet av 86. Där någonstans på vintern, 86-87. Den är också väldigt fin skiva. Men det är många som pratar om den. Det brukar vara liksom så här, vissa är Tant Strul-människor. Men Kajsa Malena-grejen är också...
Är det samma personer som gillar Kajsa?
Nej, det är det som är kul. Det är väldigt olika. Mm. Det är liksom lite... Men liksom de som gillar Kajsa Malena och säger, åh, det är min bästa skiva, jag har den här, jag lyssnar på den fortfarande... Nej, det är faktiskt inte samma människor. Det är väldigt olika musik dessutom faktiskt.
Ja, men hur länge höll ni på med Kajsa och Malena då?
Fem år. Så ungefär lika, liksom, typ, lika länge som Tant Strul.
Mm.
Och sen då, så Malena slutade. Jag vet inte vad det var som gjorde att hon ville sluta. Jag minns inte riktigt det, men hon ville det i alla fall.
Mm.
Så att jag blev soloartist. Och förvirrade mig lite i detta, måste jag säga faktiskt.
På vilket sätt?
Nej, men då var det ju EMI. Malena och jag gjorde två skivor.
Okay.
Och den andra skivan på EMI, då hade vi liksom... Då ville ju skivbolaget... Och vi tyckte väl det var spännande också, men att det skulle utvecklas. Alltså det skulle inte bara vara piano och sång. Vi hade idéer om piano, lite så här Van Morrison, att jag skulle spela akustisk gitarr och lite sådär. Men skivbolaget, det var ju modernt med syntar och samplingar och bla bla bla. Så de ville ju att vi skulle, och vi tyckte väl det var spännande liksom. Så vi tog in, då skulle två killar, två basister producera den här skivan. Vilket också är så jävla knäppt. Alltså jag, både knäppt, det tror jag faktiskt Kjell Andersson skriver till och med i sin bok. Alltså det var en knäpp tanke. Och vi köpte ju den. Det var inte så att vi tyckte väl det var okej. Men det sjuka är ju att vi hade gjort fyra skivor. Som vi hade typ... Vi hade haft producenter, men vi hade ändå väldigt mycket erfarenhet. Och den första skivan var ju Kjelle som producerade. Men vi hade arrangerat den väldigt mycket själva. Vi hade ju Vi visste hur vi ville låta egentligen. Och då är det så knäppt att man tar in två basister som aldrig har gjort egen musik och som egentligen och tror att det är en auktoritet. Att man tänkte så, visst är det knäppt? Istället för att vi har väl full...
Lita på. Mm.
Ja, eller hur? Vi har ju full auktoritet för att själva, både knäppta skivbolaget och av oss, hur man såg liksom. Vi var små gulliga tjejer liksom. Så de producerade den här. Den är ju rätt fin liksom. Men det blev någonting. Självförtroende tror jag. Alltså jag tror att man tappar det. Alltså vad är det egentligen man håller på med för musik? Så nästa skiva då skulle, när jag gjorde min första soloskiva. Då var det Lasse Englund som skulle producera den. Och gullig, jättebra snubbe, jättebra. Men jag letade, jag tänkte så här, jag älskade Prince. Mm. Jag ville göra liksom Prince-musik. Fattar. Och sen så har vi Lasse Englund som en helt annan, alltså man är så ut och cyklar när man tänker, om jag hade själv gjort så hade jag gjort någon lustig, konstig variant av svensk tjejpunk prinsmusik. Det hade säkert blivit jätteroligt om jag hade tagit mig själv och mina idéer på allvar liksom. Mm. Men han då, och så försökte han göra någon prinsgrej. Nästa skiva heter Revolution. Soloskiva också. Ja, men mina grundidéer då var på min andra soloskiva. Då hade jag börjat lyssna på PJ Harvey, tidig PJ Harvey. Mm. Och att jag kunde spela elgitarr. Och det var ju inte så, jag låter ju inte som PJ Harvey, så att det är liksom inte, risken är inte att det blir här. Men, och jag gillade också, vad hette de? Red Hot Chili Peppers. Alltså det här torra soundet som de hade. Och så ville jag, och så gjorde jag låtar med elgitarren och sång. Och sen så hade jag en producentkompis som jag valde. Och han visste min idé och vi höll på med det. Jag gjorde basgångar, han var jätteduktig trummis. Vi hade min gitarr, det var grunden liksom. Basgångar som jag hade hittat på, gitarr, trummor och sång. Så här, otroligt basic, det var liksom skitbra demo som han och jag gjorde. Så skulle vi åka till studio med det. Då var det Mikael Ilbert som skulle vara tekniker.
Okay.
Vet du Mikael Ilbert? Ja. Jobbar med Tåström och så. Mm. Och skivbolaget ville också ha in en till gitarrist. Mm. En gammal Lolita Pop-gitarrist. Och vi började hålla på med det där. Och du vet, jag tror att jag väldigt lätt bärs iväg. I den kreativa processen. Jag var inte noga vaksam. Vad var min grundidé? Så då började det låta Soundgarden. Då hade ju grunchen kom ju på samma gång. Och det fanns liksom den Red Hot Chili Peppers, PJ Harvey, torra grejen. Men så fanns det här stora Soundgarden. Mm. Liksom Nirvana, Pearl Jam. Liksom mycket reverb och liksom maffiga trummor, feta trummor. Liksom. Så då började plötsligt låta så. Jag bara, åh, men det här är kul. Fan vad ballt och bla bla bla. Och liksom tappade min grundidé. Det var jävla... Och sen så du vet, när vi hade gjort gitarren, trummorna, och så fick jag de här råmixarna hem ut på landet. Mm. För jag skulle öva körer. Och hittade körer som var liksom värsta så här Soundgarden-körer. Och alltså det är någonting med det där att jag liksom... Alltså inte tappade det, för jag hade ju idéer va. Men att jag inte fattade, du måste bestämma vilka du ska jobba med. Du måste hålla i din tanke.
Lyssna på sig själv liksom.
På något sätt. Och framförallt välja verkligen själv vilka som ska, precis, vara med på den här skivan. Så sen efter den här revolution som kom då, det finns grejer som jag lyssnar på den här om dagen. Det finns grejer som är fina, men det är väldigt pompöst. Alltså det är också ganska generiskt, jag ska säga. Det är så här, man hör vad det ska försöka låta som. Men det är oärligt. Förstår du vad jag menar? Det, ja, här, det är inte bildat av ett band, utan det är studiemusiker som försöker låta som ett band. Mm. Istället för att vi hade tagit det här
äktheten
som jag, min idé, som hade varit superkul, tror jag. Mm. Ja, så att det tog ju, sen var det 10 år. Efter det, alltså första, den där kom på vintern, jag skulle göra någonting, jag var gravid också medan jag spelade in den här skivan. Mm. Och så fick jag barn och så tänkte jag, skulle jag göra en turné med den skivan? Och så skulle Fabian följa med på turnén, tänkte jag, min kille. Men sen så, plötsligt så här, de lyckades inte boka någonting. Den slog liksom inte, jag fick inga gigs.
Och sålde ingenting heller kanske?
Nej, sålde inte. Och jag spelade på första maj för Vänsterpartiet. Och stod där med min, och då spelade jag mycket själv med gitarr och sång liksom. Mm. Och det var liksom hela Kungsan full med folk. Och jag stod där. Och så efter den spelningen så bara, nej, jag behöver inte det här. Det här är liksom, jag har fått barn nu. Nu ska jag vara mamma och jag släpper det här spelandet.
Men var det som själva konserten? Mådde du dåligt på konserten?
Eller nej, det var väl okej. Men jag tror att jag kände att jag har en olycklig kärlek till publik. Jag kände så här, det finns inget särskilt behov av mig. Varför ska jag hålla på? Jag vill ju spela för... För eftersom då var det ju fulla Kungs, då var ju Kungsan full, men de var ju där för Vänsterpartiet och det var väldigt härligt att spela för så många. Men då var det liksom så här, men jag själv kan inte göra någon turné. Alltså det var någon slags sån där känsla av att vad fan, inte så mycket bitterhet utan mer så här, men varför ska jag hålla på och smöra för folk? Ja men jag skiter i det. Men nej, men saken är ju den att det tog en vecka. Så satt jag med och började skriva låtar. Jag skrev så här murder ballads, de här PGR, alltså det där som jag hade velat göra innan, kom tillbaka. Och Fabian satt i sin, här, det var här i den här lägenheten bodde jag då, och så satt Fabian i sin så här gungstol som fanns, med stål. Han satt och jag satt på en stol och började och tittade på honom och skrev murder ballads, så här, introverta, argas låtar, roliga, fina. Och de låtarna sen... Men jag gjorde ju massa. Men sen så bara, vad ska jag göra med de här? Vad ska jag göra med de här låtarna, tänkte jag. Och så tänkte jag, de här passar fan Malena. De här passar mig och Malena. Vi ska göra så här mörk, härlig, drånig. Vi kan använda syntarsan, men hon kan ju spela keyboard. Och så ska vi göra det här. Och så ska vi ha... Och så började vi med en ny grej, hon och jag. Som inte var det där jazzpiano och sång bara, utan det var... Två stycken mörka systrar. Vi liksom hade en idé om liksom dödgrävar mörker som vi skulle köra. Och det där höll vi på med i 10 år. Vi gjorde demos, vi gjorde skitballa arr, vi gjorde liksom, det var syntar, man ändå kan ju spela keyboard. Och vi satt och höll på och spelade in och gjorde demos. I olika perioder, i olika studios. 10 bass höll vi på med det. Och försökte få folk, vi var ute och spelade en del liksom, men vi försökte få folk att...
Under artistnamnet Kajsa Malena. Fortfarande, ja.
Men ingen ville spela in det. Och det är jävligt sjukt nu när jag lyssnar på de här demosarna, vi är jättefina och hur vi jobbade med syntar liksom. Men det var ingen som, nej men vi var ute på något sätt. Så då 2 stycken, hur gamla var vi? Vi var väl 37?
Ungdomar.
37, du vet. Det var för gammalt. Och så 2 tjejer, alltså nej, det fanns inget intresse, vi var på massa av skivbolag. Och när vi lyssnar på det nu så är det så här, det var verkligen inte skit. Det var verkligen fan inte skit alltså.
Får jag ut dem nu då?
Ja, nej men nej.
Nu för sent.
Ja, det är lite sent. Och det går liksom inte, nej. Men vi har gett ut några låtar som ligger på Kajsa och Helenas sida. Men de är ju, det är ju våra demos. Så att de är ju inte, om man hade gjort dem, våra demos tillsammans med en producent... Alltså fast på vårt sätt, men med en producent som ville göra just det, så hade det blivit en superfin skiva. Lite Massive Attack, fast lite mörkare, liksom, du vet. Ja, men till slut så skulle National då, efter 10 år så fick vi liksom...
National, det var ett skivbolag.
Ja, just det. Precis. Ett skivbolag blev intresserade av det där. Men som såg de oss på scenen och tyckte så här att... Och precis då... började Malena tröttna. Men de tyckte också att det är någonting med er två som inte stämmer. Ni utstrålar 2 helt olika grejer. Malena var liksom lite underhållande. Hon är en underhållande person. Hon,
vad är du är?
Och jag är ganska... Liksom, nej, men jag är mer naken, tror jag. Och liksom...
Sur?
Nej, absolut inte. Nej, men så. Inte liksom... Det finns ingen käckhet.
Okej. Okay.
Det finns ett liksom mer liksom,
men ni kompletterar ju varandra bra då.
Precis, han tyckte, det här kanske var skitbra. Inte vet jag, men han tyckte att det var någonting som, så han kände att nej, men, och då precis då skulle hon, då ville hon ändå sluta. Så hon slutade och sen så kom, så sa Egis att han ville gärna spela in de här låtarna med bara mig. Och jag hade ju skrivit dem. Malena står med på några som hon har varit med, men jag hade ju skrivit dem som låtar. Vi tog inte de här arren som... Vi arrade om dem Men då bestämde jag så här, jag måste jobba med någon producent som jag väljer. Vem ska jag göra? Det tog ganska lång tid att hitta. Men då bestämde, då började jag prata med Daniel Scotti. Som var Bob Hunds femte medlem. Som gjorde produktionerna och inspelningarna med Bob Hund.
Okay.
Och han hade en idé om att det skulle, för han hade hört de här låtarna. Han ville ha en slags träskigt mörker. Som att det skulle vara som blues fast med syntar. Eller fast våran punky synt gitarrmusik. Lite så som jag hade velat. Malena som mitt lät mycket mer pompöst. Vi hade mer maskiner. Daniel ville göra det torrt. Lite återigen på det sättet. Tillbaka till den här första PJ Harvey-grejen som jag ville göra. Va? Så han och jag började då spela in en skiva. Verkar som att jag tycker väldigt mycket om att prata om mig själv.
Ja, men det är därför jag är här. Jag vill lyssna.
Jag bara babblar.
Ja, men kör på. Jag tycker det är bara trivsamt. Jag tycker det är så intressant och det kommer jag inte vara ensam om att tycka.
Är det så? Ja, men gud, jag kände som att jag är en sån jävla fet egotripp så att det är sjukt.
Det är din tid.
Nej, men det är ju, då var det så här, Daniel Scotti hade fantastiska idéer och de pengar han skulle få som producent, de använde han för att köpa sin hyperutrustning, datautrustning. Och var ska vi vara någonstans då? Jo, han jobbade på Södra Teatern. Så vi var i olika garderober och olika utrymmen runt på Södra Teatern.
Häftigt att spela in där.
Förbjudet liksom var att vi fick vara där. Men han hade fått, då var ju så, vad heter han? En snubbe, vad fan heter han? Som var chef, Soran eller någonting sånt där. Som var chef för Södra Teatern då. Var han som gjorde, när Södra Teatern var som mest vital. När det var som bäst. Mm. Så att ibland var vi nere på mjöllagret, ibland var vi uppe på glasbalkongen, du vet där de har bar nu. Mm. Ibland var vi ute i den andra baren, ibland var vi på stora scen, ibland var vi på instrumentförrådet. Rullade runt på, hade en vagn som vi körde runt.
En vagn till när du rullade instrumenten på?
Ja, när vi hade ju bara min gitarr och så hade vi syntarna. Liksom. Mm. Och ibland, nej, men ibland var vi nere på kaféteatern när vi skulle lägga trummor, du vet, för att lägga trummor i det stora rummet. Han valde olika rum för vad som passade låten liksom. Fan, den skivan blev ju jäkligt bra faktiskt. Det är också en sån där
milstolpe.
Nej, men jag tänker så här, Amazon är vi på väg hem, Kajsa och Malena.
Ja.
Amazon Tantstrul är vi på väg hem, Kajsa och Malena. Den här... Nej, Kajsa och Malena heter Brev från ett torg.
Ja, just det.
Brev från ett torg.
Ja, jag blev lite förvirrad.
Historia från en väg. Okay. Historia från en väg, förlåt. Åh, gud. Amazon, Historia från en väg, Kajsa Malena. Och sen hette den som jag gjorde med Daniel Scotti som producent, Är vi på väg hem?
Mm.
Också väldigt fin. Ja, den, där kan man, vet, när man bara känner att man tjingar in det, att det blev som man hade tänkt sig, att man är med hela vägen liksom. Jag kan fortfarande känna, men var, att den överträffade en förväntan, eller vad ska jag säga.
Mm. Den blev jävligt bra.
Ja, det blev en bra skiva tycker jag.
Ja, men direkt till standard.
Du vet, när man tycker det. Mm.
Men har du svårt att säga att du själv att du är duktig? Men det var en jävligt bra skiva.
Ja, den är det. Den är egen och han... Det är kul, för jag har faktiskt pratat med det här liten... Tåström ville ju ha honom som producent, för han gillade ju den där skivan jättemycket. Daniel skulle göra den, men... Det funkade inte alls. De fick inte alls den känslan. Så att det var ju den som sen blev Skibokvarnsvägen.
Just det.
Jag tror Daniel kanske blev för spänd inför honom. Inte vet jag vad som hände, men liksom... Så att jag catched him. Det var liksom en lyckträff. Mm. Daniel som mitt samarbete faktiskt. Men sen så jobbade inte vi ihop mer. Det hände massa grejer, bla bla bla. Så efter den skivan... Ja, men den turnén... Ja, jag gjorde en helt fantastisk... Väldigt kul hur vi löste... Hur vi skulle lösa det live.
Mm.
Med alla de här... Det är också en genial idé faktiskt. Jag skulle spela, för jag kunde ju inte ha råd med ett helt band. Jag skulle spela elgitarr och sjunga. Och han skulle spela turntables. Där grunderna låg på en skiva och påläggen på en annan skiva.
Okej.
Okay. Alltså, vad är det för idé?
Lite svårt.
Nej, det var så. Han gjorde, det var helt fan. Och sen spelade han på en litet keyboard några grejer. Och så spelade han gitarr på någon låt istället för mig. Nej, det var helt. Och sen så grejen att de här turntablesna kommer. Och det är fel på pressningen. De prasslar. De är liksom knastrar lite. Knastrar. Och han bara, det är perfekt. Då får vi den här vinylknasterkänslan. Nej, men jag, alltså det var, han spelade, han gjorde två spelningar med mig. Mm. En på Södra Teatern och en på Katalin uppe i
Uppsala.
Alltså fy fan, det var så jävla bra. Sen så var det, sen så kunde inte han mer, för han skulle jobba med Tåström där, bara meningen. Mm. Men då fick jag in David Giese från Moderjordsmassiva.
Också från Uppsala.
Mm. Som du?
Nej, jag är från Västerås, men jag känner David från Uppsala.
Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men David är ju fantastisk. Han spelade ju med Moderjordsmassiva då. Ja,
precis. Och Big Fish var i Uppsala.
Ja. Och han och jag repade in. Mm. Jag måste tänka, för att jag hade ju stött på honom innan. Just det, jag hade stött på honom innan när jag jobbade på reklambyrån en gång i tiden. Han skulle göra illustrationerna.
På vilket samarbete hade du med David då?
Ja, men vi åkte ju på turné med det här. Och han var ju DJ. Han kunde ju liksom hela den. Det var så fan alltså. Fan vad coolt. Det, liksom, det var, kom jättemycket folk och mer folk. Och jag har aldrig fått... Det är den bästa recension live jag har fått. Jag fick en femma. Fem stycken fyrar i Göteborgsposten. För live. Hur många gånger får man fem jävla fucking full pot live? Det är asällan. Mm. Eller hur? Mm. För det är skitsvårt. På den sättningen. Mm. Fy fan, det var så coolt. Vi har pratat om det, David. Jag, jävlar, vilken... Det har man ju aldrig sett. Till någon som står med elgitarr. Ja. Och han står, du vet, ena bakgrunden går på låten. Medan den andra handen liksom kan scratcha de här påläggen lite grann. Liksom. Hitta dem.
Men det var så, ni kompletterade varandra så himla bra också.
Mm. Nej, men det var ju Daniel Scottis idé. Som David tog över. Daniel gjorde den lika bra. Det var liksom, det är en helt genial idé. Man, fan, du vet, man har påläggen som man letar, scratchar. Mm. Ja, fy fan. Helt sjukt. Och det gjorde vi då, den turnén.
Och vilket år gjorde ni den turnén?
Ja, men vad det? När kom den? 83? Nej, 2003 kom skivan. Så det måste vara 2004 typ. Mm. 2005 någonting. Jo, det var så här att Daniel Scotti och jag satt och pratade om liksom, den här skivan vi hade gjort, den handlade om ilska, alltså inåt, kvinnlig inåt ilska, min oexponerade ilska, härbärgerad, liksom, man ska hålla ihop och så här, och modisk. Och så var bara så här, jag kände att jag var ju inte färdig med temat. Jag tyckte det var så jävla härligt med liksom det där mörkret, modiska mörkret på något sätt. Men jag kände att jag var färdig med min egen grej. Så att jag och då jobbade jag jobbade på Västberga gård med kriminella eller med liksom missbruk. Och jobbade mycket med tjejerna där. Och jag tror att jag hade varit ute och spelat liksom på kåka lite grann. Nej, men jag hade kanske inte gjort det då än. Men då sa Daniel så här, du kanske ska åka runt och försöka få texter från tjejer på kåken. Det var han som läckte den idén liksom. Och jag bara, det är så, jag menar, det vill jag. Och jag tänkte utifrån ilska och sådär. Och jag hade ju tjejer som jag jobbade med, började prata med dem på Västberga och fick tillsammans med Kris. Han tog kontakt med Kris.
Kris, alltså kriminella revansch i samhället.
Ja, just det. Och så var det en tjej som hette Nettan Rippinen som jobbade med kvinnliga Kris. Mm. Och så sa jag den här, jag skulle vilja göra det här. Alltså inte som ett vårdprojekt, utan som ett konstnärligt projekt. Alltså deras berättelser, och så gör jag musik till dem. Om de har några texter i sina byrålådor liksom. Mm. Och så tänkte jag väl att, jag menar, det har ju man har alltid jobbat liksom rock'n'roll, kriminalitet på något sätt. Alltså vad det gäller män har ju de saker, har ju det gått hand i hand med mycket. Johnny Cash och hela det där. Så jag tänkte, det var intressant att se om det är lika alltså kvinnliga kriminella, det är så jävla tyst om dem.
Ja, precis.
Då var, nu har det varit lite mer prat, men alltså, det var som att de var helt ihjältigna på något sätt. Vad är det? Man såg dem som bara offer för män, som att de inte hade någon egen kriminalitet. Som att de inte hade något, de fick inte ens äga sin kriminalitet. Jag åkte dit ut och det fanns inte ens en mur kring Färingsöanstalten, utan det var en jävla Gunnebostängsel och jävligt slarvigt. Medan man spelar på kåka med killar så är det jävla säkerhetspådrag och det är liksom metalldetektor och hej och hå. Här var det någon gubbe som satt i centralvakten och bara, vad heter du? Är det Ebba Grön eller? Ja, in med det. Så fick jag liksom lägga min jacka in i en tjejs cell. Att jag kunde ha tagit med mig vad fan som helst. Liksom. Ja, men det bara känslan var att det var så slarvigt. Så att jag blev jävligt peppad på att liksom, fan, inte göra någon slags offerrollsgrej, utan att de får äga sin, att det fanns en berättelse i det liksom, att så jag fick texter, men jag trodde jag skulle få ilskna texter, men jag fick jättevackra så här blommiga barn och
jag lyssnar på den här skivan, den är ju väldigt väldigt fin också.
Ja, det var väldigt mycket känslor i det liksom.
Mm.
Ja, men jag, så jag började jobba med den. Nej, men jag fick hälften av låten, texterna är ju, jag fick inte jättemycket.
Mm.
Så att jag behövde inte välja bort några. Det var jävligt skönt, för att jag hade fått liksom, jag fick några, jag fick,
det var klart liksom.
Jag var på Färingsö, jag var där och så fick jag väl sex texter och då kunde jag, då räckte det, tänkte jag.
Det var klart liksom.
Och så gjorde jag några själv. Jag hade ju några liksom, istället för att hålla på och sortera bort. Om, för när de gör någonting sånt, att de ger bort en text och bara vill, det är helt modigt liksom.
Mm.
Och visa sig själv på det sättet. För de skulle ju stå med namn.
Mm. Vem som har gjort var och
så. Mm.
Var det någon av kvinnorna som var med och sjöng? Eller
nej. De satt ju på kåken.
Ja, kunde ju åka dit med mikrofon i väskan.
Ja, men då hade man gjort en skiva som var deras. Nu var det ju liksom, jag ville göra tolkningar.
Precis.
Av dem. Men nej, men det var ju jävligt intressant. Då hade jag ju också börjat prata med liksom mitt i det här. Det var ju konstigt. Jag hade också känt också så här, jag vill göra en sprakande. Då hade Moneybrother kommit med sin första skiva.
Mm.
Som Jari Happalainen producerade.
Ja.
Och jag tyckte den lät så jävla bra. Den var så röjig och det var så mycket energi.
Jättefin energi på den.
Det är så jävla bra energi och jag bara kände, jag vill göra den där Bruce Springsteen grejen. Mina såna där låtar liksom. Jag vill göra den där sprakande så här, den kapacitet, alltså ja, jag blev så himla peppad liksom på, men jag har alltid varit Springsteen fan den sidan hos mig, de episka låtarna. Mm. Och bara, fan, det ska jag göra. Så jag approachade Jari Happalainen, frågade om han ville jobba med mig och då sa han att han var ett fan. Och jag blev ju superglad. Han blev jätteglad att jag frågade. Jag trodde jag skulle, att jag var en gammal kärring. Han skulle tycka det var skittråkigt. Liksom. Men nej, han var ju jättepeppad.
Mm,
cool. Och då så sa jag, men jag har den här skivan. Jag har två liksom idéer. Det ena, första är att jag måste göra den här. Med de här låtarna från fängelset. Och sen vill jag göra en skiva till. Som är på det där sättet.
Mm.
Vill du vara med och göra den här Brott och straff med mig? Och då hade jag liksom börjat dela med Emi. Just det, för att National, som hade gjort Är vi på väg hem?
Skivan innan någon, alltså.
Ja. Mm. Hade liksom, när jag ville göra nästa skiva, då var han så här, nej men Kajsa, alltså du får vänta tills du är 50. Du kan inte göra en skiva nu. Nu är 40. Man måste bli riktigt gammal. Eller du, nej, vi vill inte göra någon. På grund av min ålder. Liksom. Jag var så jävla,
du var för ung då, sen var du för
gammal. Men jag bara slängde på luren. Bara, nej, bort med dem. Mm. Så då frågade jag Kjell Andersson om det här projektet. Brott och straff. Vi fick hålla på ganska länge och övertala chefen på EMI för att de tänkte på brottsoffren.
Ja, just det.
Men brotts, ja, för de här kvinnorna då. De satt ju på fängelset. Och till slut så fick vi igenom det. Det var de här texterna som handlade om. Hon fick vi se liksom vad de här texterna var. Att de inte handlade om liksom förhärligade.
Nej,
det var inget liksom övergrepp i dem eller sådär. Mm. Konstigt. Konstigt. Annan tid kan man säga. Om man nu jämför med dagens idé här om. Ja, skitsamma. Men ja, vi fick göra den där skivan. Och Kjelle gick med på att Jari skulle producera. Jag pratade med Jari, men Jari, jag tror det var så här att Han, den här grejen har faktiskt Kjelle skrivit om också i sin bok. Att jag och Jari, eller Jaris villkor, vad han hade för idé, han presenterade sin idé. Att han tyckte så här, jag tycker att det finns något problematiskt med det här att vi tar de här låtarna, som de här kvinnorna som lever i kaos på kåken, och så ska vi liksom smöra till dem och studera dem och sjunga dem på något sätt. Liksom så, vi är en helt annan, du, det är en helt annan situation liksom. Men däremot då har jag en idé. Jag skulle vilja att vi också utsatte oss så att vi ska spela in alla de här låtarna live i studion. Vi ska ta dem, vi ska repa på dem i studion. Vi ska inte repa innan, vi ska repa i studion.
Då blir de äkta.
Då känner han, då utsätter vi oss också för, precis, någonting. Mm. Och utsätter oss för det här mötet. För att det liksom, det finns ett kaos i det. Och det finns ett kaos i, och jag tyckte det var så himla fint faktiskt. Istället för att man liksom distanserat studerar och de här människorna på något sätt, jävla konstig, jobbig grej. Så han ville att vi ska också utsätta oss på något sätt. Så att det finns en autenticitet i vårt möte med de här texterna. Så. Och jag gick med på det, men jag sa att då måste vi göra omtagningar till sångerna blir bra. För att jag sjunger som jag gör liksom. Ja, ja, visst, vi gör omtagningar, sångerna blir bra. Man kan till och med klippa kanske mellan olika delar av låtarna. Det kan hända att man kan klippa ihop, ja. Vi spelade in den här skivan. Och Kjelle var liksom inte i studion då. Han hade hört den här idén. Och köpte det, för att han var ju ändå A&R, så han skulle liksom, vi var tvungna att lägga fram vår idé till honom. Han köpte den. Men när han fick de här, och han gillade råmixar. Men sen när han fick mixarna, då tyckte han, nej men alltså du behöver, det här och det här och det här behöver göras, fixas till. Jag tycker det här är inget bra, de här sångerna behöver du sjunga om, det här bla 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 bla. Och Jari sa liksom nej, därför att det här var idén. Vi skulle spela in, alltså man kan inte bara dra ur en del av det här. Och jag valde att jag har jobbat med, jag kunde höra, visst, den här sången kan bli bättre, den här sången kan bli bättre. Men jag valde att liksom inte överge det konceptet som vi hade kommit överens om. Jag och Jari och musikerna. Och plötsligt göra om någonting. Mm. Och då blev Kjelle, han blev liksom, jag blev lite arg på det. Han tyckte jag var en mes som valde producenten fastän jag hörde. För jag sa, jag hör visst, men jag väljer det som jag och Jari har kommit överens om. Men han tyckte att jag mesade med producenten då. Att jag liksom inte gick emot honom. Mm. Så han blev arg, och han blev arg på den skivan. Och jag kan fatta, jag tycker att han skulle varit i studio då. Alltså om du nu har de här åsikterna. Jag tycker du skulle sagt det till, jag tycker du skulle varit i studio, lyssnat på tagningar, gör om den här, alltså i så fall. Men det går inte liksom att komma efter att vi ska rycka ut. Ja, visst. Visa nej till det. Det gör man ju inte till en A&R, helt enkelt.
Nej.
Så att han, de släppte, övergav den där, de gav ut den, men de gjorde ingen PR och gjorde, liksom släppte. Nej, de, jag gjorde en spelning på, just det, på Dramaten, Elverket då. Nej, men Kjelle var jävligt störd.
Hur kändes det då?
Nej, men jag kände mig ju revolutionär. Alltså jag kände så här, jag hade ju bandet, jag hade Jari, jag hade, nej men, jag hade mina kompisar, alltså, jag visste, jag hade ju blivit av med skivbolag så jävla många gånger. Hela mitt liv har jag varit dumpad av olika skivbolag.
Mm.
Faktiskt. Så att, jag kände mig stolt, tror jag, över att jag höll i liksom. Och att jag inte svek dem.
Och det är kanske också därför som skivan blev väldigt bra.
Ja, vad kul att du tycker det. Det finns ju de som inte tycker det. Men,
ja, men det finns det väl alltid.
Ja, precis. Kjell Andersson ville göra en smörigare skiva. En sentimentalare skiva. För det är ganska sentimentala låtar på den. Men jag tror att det hade blivit för geggigt. För smörigt. Förstår du? Alltså, man smörar med dem och så ska man på sentimentalisera den här smärtan. Det är ju fan lidande. Den handlar ju om lidande liksom. Mm. Och då tycker jag att det är fint att den är lite ADHD och lite kaosig liksom.
Men tjejerna eller kvinnorna på fängelset, vad har du fått för respons av dem?
Jo, men de gillar jättemycket.
Vad hände efter den skivan då?
Ja, men då skulle jag och Jari fortsätta jobba ihop. Vi skulle göra den här popskivan som jag ville göra. Vi gjorde En kvinna under påverkan. Då jobbade vi jättemycket nere i en studie. Det, liksom, jag tror att jag hade, då blev ju inte det den här Springsteen-grejen eller den grejen alls. Men den blev ju egen på sitt sätt. Han ville ju nog göra någon slags tantstrul-liknande, mer energi och mer... den är rolig och härlig också. Det är lite vulgära gitarrer på den, tycker jag.
Okay. Gillar du vulgära gitarrer?
Nej.
Nej.
Jag gillar... övertoner, klingande gitarrer. Jag gillar elgitarrer, absolut. Men inte bredbenta gitarrsolon. Jag har väldigt svårt för det. Jag liksom bara gillar inte det. Nej. Så, och det är lite sånt på den. Men den var kul, för att den funkade väl bra, den skivan också. Det var väldigt roligt. Jag fick ännu ett litet lyft på den där skivan faktiskt. Vi turnerade med band och hade ett skitbra band och så med den. Mm. Där finns ju Allt faller på den plattan. Men en av mina bästa låtar någonsin,
ja, måste jag säga. Berätta om Allt faller.
Ja, jävla bra låt. Men den hade jag egentligen släppt ett år tidigare själv utan skivbolag.
Och när gjorde du Allt faller?
Allt faller, då kom den då, vad ska vi säga, den skivan kom 2010, den kom 2006. Måste vi komma 2008 då?
Något sånt, okej.
Någonting, 2008, 2009, liksom. Ja, jäklar, den låten, den spelar sig själv. Den slutar nästan alla spelningar med den. Jävlar alltså.
Vad är det som faller då?
Faller kärlek. Eller liksom, ja, det, ja, för kärlek. Ja, den jag är väldigt förtjust i den. Jag tror jag skulle kunna säga att jag tycker att det är min bästa låtkonstruktion någonsin. Det är min allra bästa låt.
Lyssna på Allt faller.
Mm.
Du var med i tv-programmet Så mycket bättre 2015. Hur var det att vara med i ett sånt stort program?
Vad ska jag säga? Det var som att jag kunde liksom inte tacka nej, för jag fick erbjudandet. Men jag kan ju säga att det passar mig inte riktigt.
Medverkande det året var Amanda Jensen, Ola Salo, Orup, Carola Häggqvist,
yes.
Love Antell,
yes.
Johan T. Karlsson.
Yes.
Lite olika genrer från Kajsa Grytt, allihopa.
Mm. Love Antell är ju liksom i och för sig inte helt annan genre, tänker jag. Eller hur?
Nej, det är närmast då.
Mm. Ja, nej, men alltså, det var inte det som inte passade mig rent musikaliskt. Utan jag liksom, för det första, jag hade kunnat gjort på något annat sätt med arren eller inte vet jag. Men, vad ska jag säga, rent socialt, så här, underhållningsmässigt. Liksom, så här, ja, då kommer det vara olika intervjuer hela tiden, och så frågar de så här: vad förväntar du nu då när Carola ska sjunga din låt? Och då blir jag så här: jag förväntar mig ingenting. Eller alltså, inte för att Carola skulle göra det, utan jag tänker inte så. Jag kan inte, då ska jag säga någonting som är roligt för tv-tittarna. Mm. Eller hur? Mm. Som ska,
ja, det blir väldigt mycket tv där.
Jag ska ju vara underhållande. Ja, men jag ska ju... Men jag är ganska... enstöring. Jag är liksom inte en sån typ av tv-person. Alltså jag vet inte. Nej, jag känner att jag liksom passar inte i det där formatet helt enkelt. Jag känner mig inte... Jag tyckte det var roligt medan vi gjorde det. För jag hittade ju på att jag skulle prata om ditten och datten och andra grejer än vad de ville prata om. Jag hade en idé om liksom... Ja, jag tänkte att det var kul att följa Kajsa Grytt. Det här är inte... Hon har liksom aldrig... varit i den här världen. Hur är det när man kommer från en helt annan värld? Tänkte jag, det kan de göra som en liten story om mig. Men nej, de använder ju inte mina intervjuer överhuvudtaget.
Varför inte, tror du?
Nej, men därför att jag... För att liksom det... Jag pratar utanför formatet på något sätt, tror jag. Mm.
Det passar inte på TV4.
På något sätt.
Men för man tittar på det programmet så är man sitter runt bordet där, eller ibland är inne, ibland är ute, tror jag. Och sen lilla scenen. Det ser ju väldigt litet och familjärt ut, men det måste vara gigantiskt. Kulisser och tv-produktioner. Jag kan tänka mig vid lampor och korsar. Så det är liksom...
Verkligen.
Måste ha varit en väldigt krystad stämning, eller?
Nej, men det blir, alltså, grejen är att alltså, försvaren rämnar ju ett tag. Alltså, man är där i 10 dagar, sover 3 timmar per natt. Oj. Är ständigt i intervjuer och in i väldigt lite fritid. Det är oerhört ansträngande. Fast jag tyckte att det var, alltså, man fick en adrenalinkick. Och vi hade ju bara varandra, så att det blir ganska intimt med varandra. Alltså, man blir sårbar inför varandra. Det var fint, liksom. Så det, på det sättet så var det fint. Men eftersom man också tappar, alltså, försvaren lämnar. Det är så att formatet, och det var jävligt fin produktion. Alltså, så välgjort. Så allting klaffade. Inget hafs och tjafs, du vet, störande grejer. De var skitduktiga. Jag måste faktiskt säga det. Jävlar, imponerande produktion. Men jag menar mer, liksom att det hela det här folkliga konceptet. Alltså, jag är en ganska smal artist. Mm. För musiknördar, tror jag. Eller för specialintresserade av. Och det är ofta väldigt musikintresserade människor. Det är inte liksom faktiskt som gillar den typen av musik som kommer från den kulturen.
Vad skulle det vara, Tant Strul? Många har vuxit upp kanske med,
ja, Tant Strul. Men journalister, många musikjournalister gillar mig. Alltså sådana som är in, verkligen.
Inte i vanliga folkhemmet liksom.
Eller det finns ju en del, jag menar, ja, absolut. Liksom. Men jag märkte, jag fick ju jättekonstiga, alltså, det var ju så här, folk var ju, vad är det här? Alltså, vad är ens det här för typ av artist? Alltså, de greppar inte. Ja, för det, jag menar, du vet, ska du vara punkig, då ska du vara som Courtney Love. Mm. Alltså, då är du tydlig, så här, jag är den här punk. Alltså, du vet, man har, men jag har ju inte en sån tydligt placerbar. Jag kör inte så här en, ja, nu är jag punk, jag är den här. Mm. Det finns ingen nisch. Vad är jag för nisch? Vad placerar man? Är hon trubadur? Nej. Hon sjunger väldigt egensinnigt och konstigt. Jag märkte det. Folk var väldigt så här, vad är ens det här? Hon förstör de här låtarna. Vad är det för konstigt? Sen fanns det ju de som gillade mig. Men jag stängde ju ner hela. Alltså, det var ju jobbigt att få det bemötandet. Att liksom folk blev så störda. Liksom.
Tog du det personligt?
Ja, det var jobbigt alltså. För att jag kände mig, är jag konstig? Jag fattar inte, vad är det med mig som de stör sig på? Alltså, det är sårande. Så här, vad, för eftersom de inte liksom, ja, hon är gammal, måste hon ha så här, kort kjol och är gammal. För mig är det helt naturligt att jag har en kort kjol. Men jag var ju för fan 55. Mm. Så det var konstigt. Men jag har aldrig tänkt på mig själv som konstig. Men jag är konstig. Men inte på det vanliga sättet liksom. Ja, skitsamma. Men jag stängde ner min Facebook och min liksom, du vet, Messenger, för jag pallar inte. Men sen ett år senare så öppnade jag, då hade jag jättemycket fina, typ tusentals fina meddelanden. Så att jag hade varit lite snabb kanske med att stänga ner så där. Men ja, det var ju jobbigt. Men jag kände på samma gång, jag kunde inte tacka nej. För jag kunde inte tacka nej. Alltså,
hur gick det till då när du blev tillfrågad?
Ja, jag var jätteglad att bli tillfrågad och liksom bara kände att de vill ha mig. Att jag får chansen liksom att möta hela den här jättepubliken. Mm. Jag menar, det är fan hur många miljoner som kollar på det där programmet. 1 miljon, 1,5 miljon. Om 1% gillar mig så har jag ändå jävligt mycket mer publik efter det. Liksom.
Du blir mer igenkänd på gatan än någonsin kanske.
Ja, det blev jag. Men liksom, ja, men jag var också, jag tänkte så här, nu har det här haterit. Jag menar, Little Jinder fick ju hat när hon hade varit där. Alltså, nu har ju, tycker jag, tjejerna, sluta knäpp. Nu har tjejerna hat, för det var ju också kvinnohat. Mm. Väldigt mycket så här.
Berätta.
Men så här, konstigt sminkad, gammal kärring, mina åsikter, ful, fitt, alltså kvinnohat. Jag behöver inte säga alla, men och jag bara tänker liksom hur Sara Larsson, hur såna där stora, hur, det är många som har fått det och som har tagit liksom faktiskt outat det, så här, tar tjuren vid hornen och bara så här, det här skriver de till mig. Men jag liksom hukade mig lite. För det hade inte funnits så mycket. Jag hade liksom inte, det var inte ett fenomen på det sättet. Jag tog det mer som att jag tog det personligt. Det var sårande liksom. Jag tycker de är jävligt tuffa, de här tjejerna som liksom faktiskt tar tjuren vid hornen. Och inte, jag ju la ner en turné och vågade inte åka ut på turné. För att jag kände, jag var rädd för att jag skulle, att det inte skulle komma någon folk. Och då skulle, men det var också Aftonbladet, det var liksom Fredrik Virtanen och Markus Larsson som skrev, som liksom hejade på det här lite.
Så de tryckte ner dig liksom?
Ja, de var ju så här, vi har gillat Kajsa Grut, men hon passar inte i det här programmet. Hon var bättre, hon ska vara punk, hon ska vara på, hon är känd på Skånegatan, bla bla bla. De höll på. Min brorsa sa, de öppnade för free shoot på mig.
Mm.
På något sätt. Jävla oskönt. Men, och jag var rädd för om jag skulle...
Framförallt så finns det ju bara, det är bara en som har vapen kan man säga nästan. De, Aftonbladets.
Mm.
De har inte samma kanaler.
Och när de såg den här skit, jag tänker att de hade kunnat liksom, de hade kunnat hjälpa till om, men Virtanen skrev till mig på Twitter innan jag var med Så mycket bättre. Nu kommer du inte få indiebehandling längre. Nu kommer du inte få indie, när jag hade sagt ja till att vara med Så mycket bättre, då skrev han, nu kommer du inte få indiebehandling längre.
Aha.
Ja. Eller hur?
Jag, bara, ja, jag förstår precis, men det är ju jävla konstigt.
Jävla oskönt. Nej, men han menar liksom, akta dig för fan.
Mm.
Nu kommer du bli liksom, ja, nu kommer du bli, om du är med i Carolas program, i samma program som Carola, så kommer du jämföra din röst med Carolas.
Mm.
Med, ja, men du vet. Ja, skitsamma.
Och de här andra artisterna som var med, hur var stämningen mellan er?
Ja, men den var fin när vi var där.
Var det någon av artisterna som du krokade extra bra med?
Ja, men alltså egentligen Carola.
Mm.
Vi hade ju väldigt fint. Det var det som var så, det var också jävligt tråkigt, för sen när de klippte ihop det här, de gjorde ju intervjuer hela tiden. Och min första intervjun med mig, så säger jag att, ja, men jag är nyfiken på henne, för hon har ju varit som bara i en bur. Man liksom aldrig träffat, så det ska bli spännande att se, träffa henne. Och de lyckades klippa den där så att det låter som att jag dissar henne.
Mm.
De gjorde liksom ingenting av, de, och visade inte någonstans att vi, nej, men vi gillade varandra. Vi hade, det var liksom väldigt fint möte med henne. Och väldigt speciell kvinna.
Hon är alltså fantastiskt rolig, humor har jag förstått.
Väldigt rolig och liksom, vad ska jag inte säga, helt självdistans, men hon, nej, men all in, väldigt väldigt rolig. En speciell person. Mm. Egensinniga. Jag älskar egensinniga knasbollar. Hon är en knasboll precis som man själv liksom, en knasboll. Hon kom i sin husbil dit. De visade ju att hon åkte dit på motorcykel. Men på riktigt så kom hon i husbil. Full med klänningar. Alltså det var bara, hängde klänningar i den där. Och hennes rum liksom. Det var, hon hade hängt upp massa, du vet, love i plåt. Och liksom, där var...
Du har en väldigt fantastisk lägenhet. Kan du beskriva din lägenhet?
Tycker du det? Vad glad jag blir.
Ja, man känner sig som att komma hem.
Är det så? Ja, nej, men jag har då en tvårummare som ligger 5 trappor upp i ett hus uppe på ett berg. Och den har ett kök, ett arbetsrum skulle jag säga att det här är, som vi sitter i, och ett sovrum. I arbetsrummet här så är det gitarrer, trots att jag sa att jag slutat, gitarrer och piano och citra och en vad heter den, så odd tror jag. Den där elodd eller någonting med zäta, fan gud, det är Alzheimer.
Det är fred.
Zass! Förlåt. En zass. En elzass har jag. Som jag köpte i Istanbul. Underbar. Ja, nej, men det här är mitt... Det är väldigt tyst här uppe.
Knäpptyst.
För att det är fönster mot gården.
Mm. Bara kråkorna som hörs.
Det är bara kråkorna. Och sen så har jag utsikt ända bort till Högdalstoppen. Och till Hammarbybacken. Och bort över Årsta. Mm. Över Bofils båge. Globen.
Hur länge har du bott i den här lägenheten?
Jag har bott jättelänge. Alltså, Fabian är 26, han föddes här. Och jag tror att jag hade bott här kanske 3 år innan han kom, typ 2-3 år innan han kom. Mm.
30 år någonting.
Mm. Och jag är väl rädd för marknadshyror. Kan tänk dig vad den här skulle kunna kosta med marknadshyror.
Mm.
Nu är den ju, den är inte billig, men den är ganska, den är helt okej. Okay. Det går liksom, men gånger 2 blir fett svårt. Men man kanske har blivit en rik och berömd vad heter det, manusförfattare eller regissör då, så att jag kanske har råd.
Hoppas det. Tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig.
Tack för att du kom.
Lycka till med alla projekten.
Mm, detsamma.